Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet sponsras av Hela Livets apotek, Apohem. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Apohem är nämligen säkra på att hälsa handlar om hela dig och om att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på apohem.se. Koden gäller till 30 juni 2020, men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer hos apohem.se med koden RULLAVAGN. Varför sover tvååringen så himla kaosdåligt efter att ha börjat förskolan? Vad hjälper mot platt bakhuvud? Och hur sjutton fasar man ut amningen när den funkar som allra bästa trösten? Idag får vi svar från BVC-sköterskan som vet nästan allt om de allra minsta. Pang, boom! Där rullar vi igång veckans avsnitt av Rullavagn-podden. På Rullavagn har vi satt målet att ingen småbarnsförälder ska känna sig ensam. Så förutom att hitta nya mamma- och pappavänner på rullavagn.nu så kan du också bland annat lyssna på den här podden. För om vi ska vara ärliga, då och då kan man känna sig ganska ensam i oron och de här eviga frågorna om sömn, trots och hur sjutton man ska få lite egen tid. Jag, Evelina Åkerberg, hoppas att några kloka råd kan göra vardagen lite enklare för dig som lyssnar. Men jag sitter ju inte på några klokskaper själv, utan till min hjälp har jag som vanligt en expert. Här sitter nämligen en person som är en levande uppslagsbok när det gäller precis allt som rör bebisar och små barn. BVC-sköterskan Lisa Westberg.
Hej Lisa. Vilken introduktion! Otroligt!
Ja. Ja, du är ju det.
Ja, och du är också klok, Evelina. Det måste tillstå. Ja, men det är jätteroligt att vara här och jag är superpeppad på att få svara på frågor.
Vad härligt. Mm. För jag tänkte idag, vi har fått så himla många frågor till dig. Det kommer liksom hela tiden och vi hinner bara få med en liten del
såklart,
av dem.
Ja.
Men jag tänkte att vi kör igång direkt idag.
Det gör vi.
Ja, nu kör vi. Hej Lisa, jag har en son som snart är 2 år, närmare bestämt 22 månader. Han började på förskolan när han var 18 månader och inskolningen gick fint. Lite ledsen vid lämning, men det la sig ganska snabbt. Sen ett par månader har han dock sovit väldigt oroligt varje natt. Det går fort att natta honom och ofta sover han i cirka 3 timmar innan det drar igång. När det är som värst så skriker han till en gång i halvtimmen. Och jag och min man sover sedan ett par månader i olika rum och tar varannan natt med sonen. Min son har inga medfödda sjukdomar eller andra problem. Han har från början ätit och utvecklats som han ska och framstår på dagtid som ett väldigt harmoniskt barn. Han sover och äter också på förskolan och just dagssömnen fungerar utan problem. Men nätterna är kaos och både jag och min man är på bristningsgränsen. Vad kan vi göra som vi inte redan gör och vad kan detta bero på? hälsar en mamma? Mm. Åh, vad kämpigt.
Fin fråga och ja. Också bra uttömmande och berättar att han är frisk för övrigt. Och precis. Väldigt mycket som är bra med den här lilla pojken.
Verkligen.
Är min första tanke. Och att jag tycker de har gjort en jättebra uppdelning att de tar varannan natt.
Mm.
Så att man verkligen får sova
så att när man inte de har lilla
barnet. Och då är det ju viktigt också att man kanske, ja men dels om det går, att man verkligen sover någon annanstans och att man har öronproppar. Så att man inte vaknar och hör inte medvetet
eller omedvetet liksom hela tiden hör vad som pågår.
Nej men exakt, det kan ju också vara lite utmanande. Så att jag tycker de har gjort jättebra och vad roligt att han är en liten glad person. Det här med saker som händer på natten, finns ju många olika benämningar på det. Och jag tror det här låter mer likt mardrömmar.
Mm.
För nattskräck har ju säkert många hört talas om. Mm. Kan också finnas i den här åldern. Man kanske liksom var 1,5 till 5-6. Men det är många barn inne i det vid 3 års ålder. Men jag tror att det här är mer mardrömslikt för att det är senare på natten. Mm. Att den här barnet har sovit ett tag. Det här nattskräcken är oftast i början av sömnen.
Okej, när man, går ner liksom i lite mer djupsömn precis i början.
Mm. Så, och då vaknar ju säkert det här barnet, tror jag då, att han faktiskt är vaken och inte sådär att som vid nattskräck, att man inte är vaken och att man inte får kontakt med barnet. Så att jag tror att de här föräldrarna, dels tänker jag att de ska sova med barnet. Mm. För det vet vi ju inte om de sover i samma säng.
Nej, vi vet inte hur situationen ser ut där riktigt.
Så att, om barnet sover i spjälsäng till exempel, så tycker jag att de skaffar en säng. Om det går i platsutrymme och så här. Så att de faktiskt sover med barnet. För då kan man snabbare känna av när... visst var det en pojke?
Mm.
När han börjar röra på sig. Och då kan man lägga sina händer på barnet och visa att man finns där. Och vaknar han upp, då säger man... Hej lilla hjärtat, du hade en mardröm. Jag är här med dig. Går jättebra. Så att man också berättar för barnet vad det är för någonting som händer.
Ja, just det.
Och sen är det ju också så här, varför tvååringar, de har ju jättemycket som händer i sitt huvud.
Ja, det hade jag skrivit upp som en fråga här. Att är det liksom en lite stormig period?
Det är en stormig period. Ja. Och det är ju också... lite olika hur långt man har kommit i sin utveckling med språket.
Mm.
Så en tvååring, tänker jag då, kan inte förklara vad man faktiskt har drömt. Sen finns det säkert någon där ute som kan det.
Mm.
Men vanligtvis går det ju inte att fråga, vad drömde du? Eller varför frågor?
Nej.
Utan mer bara bekräfta.
Varför är du vaken?
Precis. Utan mer bara bekräfta. Åh, du vaknade till.
Mm.
Man behöver inte använda begreppet mardrömmar om man inte känner att det känns bra. Men man kan säga, åh, du drömde någonting. Allt är bra. Mm. Lite bekräftande.
Mm.
Och sen också då, så tänker jag, allting gick ju så bra där i början på inskolningen. Och många barn har en svacka efter att de har haft den här... Vad kallas det? Det har vi sagt förut, Evelina. Ja, men du vet, när man gör någonting och allting är så bra. När man har gift sig. Smekmånad,
ja.
Exakt. Och då en smekperiod.
Just det. Ja, men
så, så är det oftast i början. Mm. Eller så är det inte bra från början. Så kan det ju också vara. Men ofta så liksom tycker barnet att det är kul och det är spännande och det händer mycket och det är mycket folk och det är mycket sådär. Och sen när man har inrutat sig i rutinerna så kan det bli en liten svacka att man faktiskt, ja, helst av allt, fast man inte vet det själv. Skulle man vilja vara hemma med sin familj?
Ja.
Det vill ju små barn.
Ja,
även om
verkligen.
Vi vuxna tror att, att de behöver all stimulans i världen.
Mm.
Så är det de faktiskt vill vara, är att vara med sina föräldrar.
Mm.
Så att absolut, det är kaosigt för en tvååring. Och det är lite kaosigt innan språket har kommit. Så nattskräck har man i början av natten. Då försöker man söva om barnet. Utan att göra så stor deal av det. Utan att kanske ens plocka bort barnet. Utan bara hålla händerna på. Är det omöjligt så måste man ju bryta. Då får man ju väcka barnet. Och mardrömmar, som jag tror att det är i det här fallet. Där är barnet vaket och där pratar man med barnet. Mm. Och berättar vad barnet har gått igenom. Och säger alltid bra, jag är här. Och gärna sova i samma säng under den här perioden. Så hoppas vi att det här blir mycket bättre.
Mm. Är det ganska vanligt generellt så där att när man börjar förskolan så blir sömnen lite stökigare bara av alla intryck? Eller är det något, är det vanligt att det händer?
Absolut, det är vanligt, men det är ju så olika, för en del barn blir ju också väldigt utmattade. Så
just
en del
det, barn de sover börjar ju, bättre. Mm,
exakt, en del barn börjar sova bättre. Och lite också beroende säkert på när man börjar förskolan.
Just det.
Om det är ett och ett halvt eller två. Mm. Mm. Där är ju ändå de allra flesta någonstans i den perioden, börjar ju de allra flesta.
Mm.
Och så att jag tror mer att det är det där. Hjärnkapaciteten vid 2 år har nått ganska långt. Man har utvecklats jättemycket. Man kan och vet massa saker.
Mm.
Och man tar in saker på ett annat sätt än när man är en 1-åring. Man har mer förståelse för saker, men man kan inte riktigt uttrycka vad det var som var läskigt. Och nu vill jag bara säga en sak till som jag kom på nu.
Mm.
Det är ju det här med tv och skärmar.
Just det.
Sitt med era barn så ni faktiskt vet vad de upplevt framför skärm och tv.
Mm.
Och jättegärna att man försöker ändå att 2 timmar innan man går och lägger sig så har man inte skärm. Sen när man kommer hem från dagis och föräldrarna behöver laga mat eller stöka eller vad man behöver göra för någonting så kan, och barnet kanske behöver komma till ro, så kan det vara någonting bra.
Precis.
Men att verkligen att man vet vad är det barnet tittar på.
Mm.
Sitter de själv med en padda kan de klicka hur som helst. Sitter man framför en tv då har man ju mer koll på vad barnet faktiskt... Och där är det vi vuxna som väljer vad de ska titta på.
Ja.
Som en avslutning kan man också tänka på att många barn som har nattoro faktiskt är kissnödiga. Och jag tänker ju med att det här lilla barnet har ju säkert en blöja. Men det är ju också någonting som man ändå kan säga. Man kan prova. Åh, är du kissnödig lilla hjärtat? Det går bra att kissa. Man kan ju säga det.
Mm.
Och för de lite äldre barnen då bara generellt. Så faktiskt, man kommer inte på det när barnet stökar på natten. Men tänk på det ändå, att ska vi gå upp och kissa och göra en liten provkiss? För det stör många barn på natten.
Just det.
Mm.
Hej och tack för en superbra podd. Jag har en fråga angående min sons platta bakhuvud. Vi kämpar med att inte ha honom på bakhuvudet så att det inte ska bli värre. Jag har hört att om man har barnet på sidorna så kan man justera huvudformen. Stämmer detta? Jag har även hört om någon hjälm som kan hjälpa till, men är skeptisk till den. Tacksam för svar. Hälsar en fundersam mamma.
Ja,
ska vi börja i den här änden? Så här, vilka råd ger man så här, för nyfödda och det här med platt bakhuvud? Och...
Jo, men alltså... Det är ju jättevanligt med platt bakhuvud sedan man på 90-talet började lägga barn på rygg istället för mage för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.
Mm.
Så att, och föräldrar har ju en uppfattning, och jag tror att vi också på BVC säger det, att man ska träna magläge.
Ja, det är väldigt
men egentligen handlar det ju mer om det här med huvudena än att bli stark i nacken, för alla barn blir starka i nacken så småningom.
Mm.
Så att det är inget direkt man faktiskt behöver träna på. Men man behöver avlasta huvudet, och det betyder ju inte att man behöver ligga på magen för att avlasta huvudet, utan man kan ha ett barn mot sig. På mage mot mage, då ligger de ju inte platt på huvudet. När man bär ett barn, då har man ju inte en belastning på bakhuvudet. Och när, som brevskrivaren säger, man ligger på sidan, då har man ingen belastning. Där ska man bara tänka på att man växlar sida.
Just det.
Så att det inte blir så. För varför det har blivit så här, det är ju för att barnets huvud är ju uppdelad i olika sektioner, och de är ju rörliga för att hjärnan ska kunna växa och huvudet ska kunna expandera. Så lägger man barnet, och barnet kan ju ha valt en favoritsida, kanske för att barnet har legat så i magen, eller att man har ett ljus i, om vi säger att man har en skötbord i badrummet och man ligger där ofta, och så finns det ett ljus som man tittar på, då vrider barnet huvudet och då blir de plattare på den sidan. Det, just det här barnet låter ju som att den är jämnt platt på bakhuvudet. Och då kan man variera, precis som hon skriver, variera från sida till sida.
Just det.
Att ligga så istället.
Justera det huvudformen då?
Ja,
det gör det.
Så fort man börjar avlasta huvudet, och det är inte så att okej, ditt barn har legat jättemycket på huvudet och därför har det blivit platt. Utan det är också, man är olika känslig.
Just det.
Så en del blir lättare platta än andra barn. Och barn som sover väldigt mycket, ja, det är ju jättekul.
Vad ska man göra liksom?
Ja, det är ju bra och härligt. Ja. Men ofta så blir de barnen lite plattare.
Mm.
Och då ska man ha en kudde. En vanlig hederlig kudde.
Mm.
Då
ingen
blir det mjukare.
Special,
det behöver man inte ha. Det är inget vi rekommenderar på BVC, för det finns inte så mycket forskning kring dem.
Okay.
Men de är ju omåtligt populära och omåtligt dyra. Men så jag tycker, ha en kudde.
Ja.
Och när man är ett riktigt litet barn, då ligger även axlarna på huvudkudden.
Precis.
Så att inte huvudet vinklas mot bröstet.
Nej, utan det ska vara ganska platt och att axlarna kan komma upp
och
på den.
Den behöver inte vara superplatt, men just det där med axlarna uppe på kudden. Och om man är ett barn som har ett väldigt platt huvudet. Hur gammal var det här barnet?
Det vet vi inte.
Nej. Så att om man sitter mycket i babysitter, om vi låtsas att det är ett litet barn då. Om man sitter mycket i babysitter, då blir det också en belastning på bakhuvudet.
Ja, det blir det ju.
Ja, för det blir ett ganska hårt tryck där. Så där får man gärna också ha kudde.
Precis.
Och om barnet är lite som 4 månader, då tycker jag så här, sluta med babysitter då.
Mm.
Faktiskt. Det kanske låter tråkigt, men där kan ju barnet börja ligga mer på mage.
Mm.
Och när man tränar magläge för att avlasta huvudet, inte för att så mycket träna styrka, men när man gör det så försök, även om ett barn som säkert många har, som inte alls vill ligga på mage, så räcker det med 2 sekunder.
Mm.
Så plocka upp barnet innan den börjar skrika.
Just det.
Så lägger man i skrikläge, då kommer ju barnet inte plötsligt, åh, det här var underbart.
Kul. Nej.
Utan man lägger ner först
och
då försöker ha så att man, kanske på en säng, så att man har blickkontakt med barnet, eller framför en spegel, gör många föräldrar. Då när man märker att jag ser på mitt barn att barnet kommer börja gråta nu, då kan man liksom redan innan, åh, fantastiskt vad bra du gjorde det. Då är det inte lika otäckt att hamna där igen nästa gång. Så tränar man ett barn.
Mm.
Och det är en jättestor effekt på barnets huvud när man börjar avlasta det.
Just det.
Med hjälp av kuddar eller att försöka att inte ligga så mycket på bakhuvudet.
Mm.
Och hjälm som brevskrivaren tar upp.
Det har man i hjälmen.
Ja, det har man det är mycket, mycket ovanligt skulle jag vilja säga. Då har man ett sånt platt huvud att man på BVC har sagt till om det.
Just
eller
det. Så
remitterat.
Det är ingenting som man behöver tänka på.
Nej. Absolut inte.
Nej.
Utan huvudet omformas, vill jag bara säga som sista. Huvudet omformas tills man är ungefär 18 månader. Då sluts den främre fontanellen.
Just
så man
det.
Har flera fontaneller, de sluts vid olika tidpunkter. Men den främre sluts då vid 18 månader. Så man har tid på sig.
Mm.
Och våga sätta barnet i en matstol, till
Precis.
Exempel. Redan vid 4 månader kan många barn med hjälp av kuddar och filtar. Och det finns ju olika insatser.
Mm.
En liten stund. Och det gör inget om de liksom börjar hänga lite med huvudet. Men så ser man att nej, men nu ser det inte bekvämt ut. Då är man färdig.
Precis.
Mm.
Finns det något, alltså att det är farligt med ett platt bakhuvud? Eller handlar det om att det är kosmetiskt som man tänker på?
Det är ju så att vissa tillstånd med huvudet behöver åtgärdas.
Mm.
Men inte det här som jag tänker att brevskrivaren tar upp, att man har ett litet platt huvud, det är otroligt vanligt.
Mm.
Eller att också att det har blivit snett platt. Men då får man också hjälp med det via BVC eller att de remitterar till en sjukgymnast för att korrigera. Så att det finns vissa tillstånd där man behöver komma till en skallmottagning. Men det är ju extremt ovanligt.
Mm.
Så jag menar, fråga på ett BVC så att
Precis,
ni inte tänker... Nej,
men gud,
tänk om det, om det är mitt barn som har det här extremt ovanliga. Så ta upp på att ni har tänkt på det. Och ofta skulle jag nog vilja säga och hoppas att vi på BVC säger till innan man ens har tänkt på det som förälder. Ja. För då Precis. Har man ju en massa tid på sig.
Mm.
Ja.
Bra.
Mm.
Hej, vår dotter på 3 veckor har sedan födseln haft täppt näsa, främst nattetid, och andas ibland rossligt när man tvättar henne. Vad kan det bero på och vad kan vi göra? Vad säger du om det här?
Jo, jag säger att små barn har små näsgångar och allting är litet på ett barn. Så att deras andning låter täppt utan att man är förkyld. Och jag tänker illustrera fyra olika andningar här, om det är okej, Evelina.
Absolut.
Så vi provar här. Det här låter barn ofta. Så, lite tät. Sen har de en snarkig andning som blir så här. Så kan man också låta. Helt okej. Man kan låta. Och det kanske den här människan pratar om. Där när hon tvättar så får barnet upp lite saliv i halsen och blir lite rosslig. Och de sväljer inte ner. För de har inte riktigt förstått hur man gör. Och sen har vi den här andningen som är jättesvår att göra. Låter ju jättekonstigt. Ja, om man tror ju att här i, vad heter det här Star Wars-gubben som andas så konstigt.
Ja.
Men alltså det finns orsaker till alla de här andningarna.
Aha.
Och de är helt normala. Den sista IT-andningen är på grund av att brosket som sitter vid sköldkörteln är inte färdigutvecklat och inte hårt. Så det vibrerar när en bebis andas tungt. Så det brukar oftast inträffa på natten. För då andas de oftast lite mer långsamt än den här vanliga ytliga andningen som de har dagtid, ni vet det här. Så det är ju inte heller något konstigt. Och den här rosslande andningen är på grund av att de ofta har saliv i munnen som de inte förstår att de ska svälja ner. Och den här snarkiga andningen, det är att det är trångt här, precis, vad kan vi säga, bakom näsan.
Just det. Mm.
Och inte farligt trångt, utan det är bara trångt. Och när luft pressas ut och in så låter det. Och den här snosiga andningen är samma sak. Och då kan man ju absolut ha lite, när man tittar i ett barns näsa, om man tittar verkligen upp så ser man ju så här, herregud, hur kan det överhuvudtaget passera luft här?
Ja.
För det är små, ja, man ser lite hud växa här. Så det är därför de snosar. Och ser man snorkråkor, det är ju inte bara förkylning, utan det är ju också, det samlas ju, det hör ju ihop svalg och munhåla och näsa. Så att det kommer upp grejer där och så får man in damm och hudceller och vad man nu får in i näsan. Så det kan bildas snorkråkor. Och de kan ju vara irriterande, men jag tror att barnen blir väldigt irriterade när vi försöker ta bort dem.
Mm.
Men det gör vi ju i alla fall, för man blir ju så störd av den där lilla grejen som sitter i näsan. Och då kan man ha, det vet de flesta föräldrar tror jag idag, att man kan droppa lite koksalt i näsan.
Just det.
Det finns olika slags saker man kan skaffa på apoteket. Antingen att man faktiskt har en
spray.
Spraya, som man sprayar upp och sköljer ur näsan. Eller att man har droppar.
Mm.
Droppar med koksalt.
Precis.
Och det heter ju oftast, ja, man kan säga, de vet ju på apoteket.
Ja.
Men koksalt eller renaissance.
Just det.
Fysiomer finns det något som heter.
Hur är det med sina nässug?
Ja, vad bra.
De är ju bra,
det. De är väldigt populära.
Ja.
Jo, men det är bra. En del barn funkar jättebra för. Och framförallt om man är superförkyld, för då kan man behöva rensa näsan. Så då löser man upp först genom att droppa eller spraya koksalt och så suger man ur. Men om man är lite större då här, tänker jag, när vi säger att man är förkyld då, så blir det också så att det man, att när man stoppar in någonting i näsan så blir det en liten svullnad i näsan.
Mm.
Inte av koksaltet, utan om man då har något mekaniskt som man sätter dit. Så att det kan vara också så, om man tänker sig, men gud vad långvarigt och vad mycket jag håller på med den här snorsugen. Att släpp den för ett tag och håll inte på, för det kanske är den som
just
också
det,
skapar den,
irriterar
den här. Exakt. Mm. Så att under en riktig förkylningsperiod så prova den. Och sen är det ju så olika. Man måste nog prova.
Mm.
För att en del föräldrar hyllar och en del dissar.
Precis. Mm.
Och det finns ingen forskning
här
på det. Nej, absolut inte.
Nej.
Absolut inte.
Bra.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Rulla Bang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullabang.nu. Hej bästa Rulla Vagn-podden. Jag har en dotter som snart fyller 2 år som jag fortfarande ammar. Hon har aldrig velat ta napp eller någon snuttis utan det har varit amningen som är hennes enda sätt att vila, gosa och bli tröstad på. Jag har också alltid tyckt att amningen har varit en mysig stund och sen hon började på förskolan har det varit ett sätt för oss båda att ta igen efter en dag ifrån varandra. När hon är trött blir hon väldigt klängig på mig och vill amma ofta. Hon vill aldrig bara ligga och gosa eller vila utan bröstet, men får hon snutta kan hon ligga länge och tanka upp när hon behöver. Hon är trygg och glad på förskolan, somnar bra i sin säng och sover hela nätter och äter bra. Nu till min fråga. Hur ska jag kunna ta bort det här från henne och från oss? Det har varit en så stor del av vår tillvaro. Jag känner att det börjar bli dags nu att sluta amma och har varit tvungen att sätta ett datum för att förbereda mig mentalt. Eftersom hon alltid fått amma fritt när hon vill så tror jag att det är bäst att sluta helt och inte trappa ner. Annars blir det nog förvirrande för henne om hon bara får ibland. Men jag är så rädd för hur hon ska reagera och hur det ska påverka henne när jag plötsligt en dag ska neka henne bröstet. Jag kommer att känna mig som världens sämsta mamma. Skulle verkligen behöva lite betryggande ord om det här och om ni har några tips och råd om hur jag ska göra det på bästa sätt. Tack, hälsar en orolig mamma. Mm. Ja, det här verkar ju vara en otroligt harmonisk unge.
Exakt.
Glad, äter bra och sover gott. Och förstår också, du liksom oron inför
verkligen
att ta bort det här?
Ja. Ja, det förstår jag verkligen. Och ja, det är ju jättehärligt att båda två har trivs så bra med amningen. Och det här kommer gå jättebra för att jag hör ju i frågan här att mamman har bestämt sig. Hon har till och med satt upp ett datum. Sen är det ju svårt för henne att göra det här och jag förstår hennes känslor även om jag vet att hon är världens bästa mamma som har givit sitt barn en sån här trygghet som det har varit för just hennes barn. Men hon har bestämt sig och jag är övertygad om att det kommer gå bra. Och det är inte det här, ja, men de här funderingarna hon har, det är det jag menar. Det hör man ju att hon är en jättebra mamma. Så det är inga konstigheter. Och det att hon är en bra mamma kommer ju inte förändras för att hon slutar amma. Verkligen inte. Men jag har några bra råd. Eftersom den här flickan snart är 2 då så kan man enkelt förklara att det är slut. Att mjölken är slut. Slut är ett väldigt bra ord. För det har barn hört hela
sitt... säger precis. De ofta, borta.
Borta, ja. Det kan man ju också använda. Mm. Men slut är just och borta ord som barn har hört hela sitt liv. Mm. Så det har de fått en förståelse för. Och kan acceptera. Och gärna göra, det gjorde vi här nu i inspelningen, vi gjorde varsin gest till. Ja, så gör också en
de
gest.
De gör alltid det, ja. Lite upp med händerna.
Exakt.
Slut, borta.
Och den gesten kan man ju använda, nej, det är slut. Man kan använda den eller göra något, nej, time out-tecken. Eller sätta upp handen som ett stopp. Vad man vill för någonting och vad som känns bra. Och hon kommer självklart fråga igen. Och igen. Och igen. Och den här mamman upprepar igen. Nej, tyvärr, det är slut. Jag vet att du har tyckt att det var jättebra. Nu är det slut. Så att man bekräftar och inte säger nej. Så att barnet undrar, vad hände nu? Utan på ett vänligt sätt berätta att det är slut. Och inga förklaringar. För att det är ett sånt litet barn. utan nu är vi färdiga. Precis. Med vad de nu har kallat den här stunden, om de har kallat det Anna eller snutta eller använd den, det mm. ordet som de har sagt tidigare. Och blir det här extremt svårt, för det är klart att det kan bli, jag tror inte att det kommer bli det alls, jag tror att det kommer gå jättebra, men skulle det bli det så är ett bra knep att sätta plåster på brösten.
Ah.
För det vet barnen.
Just det.
Att har man ont någonstans, då får man plåster.
Mm.
Så då kan man använda det som en, nej, det går inte. Det är, mm. det är lite ajaj på brösten. Just det fungerar det. Inte. Så att, precis som du säger Evelina, jag förstår de här känslorna som den här mamman har. Och det är bra med känslor. Mm. Det är inte någonting farligt. Och därför kommer det här gå så himla bra.
Ja. Är du inne på hennes linje här, att det är bra just att sluta ganska... Alltså att ha ett tydligt slut, att inte göra lite både och. Utan...
Jag tycker det.
Ja.
Jag är inne på hennes linje. Mm. Men jag tycker inte något annat heller är fel.
Nej.
Så väljer man att gå en annan väg för att man vet att det fungerar för ens mm. barn, så är det också bra.
Ja, ja, precis. Är det vettigt att tänka att man ska introducera något annat i de här? När hon kanske är lite trött efter förskolan eller någonting och vill då komma och gosa och amma. Att då säga så här, nej, stopp, stopp, mjölken är slut.
Mm.
Men här är din gosekanin, eller vad det kan
alltså,
vara.
Det låter ju som en jättefantastisk idé. Det låter ju jättebra. Mm. Sen att det är inte helt säkert att det fungerar. Nej, det är inte någon sån här universal.
Nej, men precis.
Utan, och det man brukar, det kallar ju för övergångsobjekt.
Mm.
Och där, det man brukar prata i barns psykologiska utveckling så är det någonstans vid 8 månader där.
Ja, det är lite sent.
Ja, fast nej, absolut inte. Utan det, jag tycker det var en bra idé och jag tycker att det ska provas.
Mm.
Och inte vara rädd att prova också. Så har man en egen idé där man tänker varje gång vi skulle ha ammat så läser vi en bok. Nej, men vad som helst som man kommer på själv är väl jättebra. För det är ju en slags avledning det där du säger. Sen att man inte lägger för stor energi via att tar jag gosekaninen, kommer det att funka?
Nej,
för det vet vi ju inte. Men en nej. Jättebra idé tycker jag.
Mm.
Verkligen.
Är det oftast så att barn, alltså att det är föräldern som säger att nej, nu är det stopp med amningen? Eller slutar barn ibland också självmant? Eller hur brukar det funka?
Ja, det är så himla olika. Och jag skulle nog säga 50-50.
Ja, ah, okej. Okay.
Mm. Ofta har man en idé om hur länge man ville amma eller skulle amma. Det har man tydligt sett i forskning att den inte stämmer överens med hur det sen blir.
Mm.
Faktiskt, det är ganska intressant. Och amningsfrekvensen har vi ju sett på senaste statistiken sjunker ju i vårt långa land.
Mm.
Och det tycker jag är tråkigt. Sen tycker jag att man bara ska amma om man är bekväm med det.
Mm.
Självklart. Men det är synd att amningsstatistiken sjunker, för vi vet ju att det har väldigt många fördelar både för barnet och för kvinnan.
Mm.
Sen kan man inte amma, ska man inte amma, vill man inte amma, ska man inte amma, självklart. Men till frågan då, om man barnet väljer själv, eller jag tror så här, om ett barn börjar äta och älska mat och tycker det är just världens det. Bästa
mm.
Då kan det bli så att de blir mindre och mindre intresserade, och då har de ju valt själv, och det känns ju oftast bra för den ammande kvinnan att barnet har valt själv. Men vill man sluta, då fixar man det, även om barnet aldrig har tagit en flaska, inte ätit en matbit i hela sitt liv, det kommer att gå. Så känner man starkt att man vill sluta, så gör man det.
Just det.
Och så får man stöd och backup från olika, ja men från, förhoppningsvis hoppas jag att BVC hjälper till, och annars får man ta hjälp av nära och kära och rulla vagn.
Det låter ju som att det här kommer gå jättebra för den här mamman.
Absolut.
Ja, lycka till säger vi.
Mm.
Hej Lisa, jag har en 9 dagar gammal bebis hemma. Just nu äter han varje 1,5 till 2 timmar. Han får magknip efter varje måltid trots att jag rapar honom. Har du tips för att hjälpa honom med detta? Och hur gör jag för att öka tiden mellan amningarna? Är det för tidigt för att laborera med det? Hälsar en nybliven mamma. Ja, vi börjar med att säga grattis.
Ja, verkligen stort grattis. Och jag tänker att det här undrar nog alla.
Ja.
Det här är en fråga som alla funderar över. Så det kan ju den här brevskrivaren känna sig trygg i, att det här kämpar alla med.
Precis, just det här med magknip också.
Ja, och jag är ju alltid lite så här, men är det verkligen magknip? Är det det varje gång? Jag har lite svårt att tro det.
Okej. Okay.
Utan det finns säkert andra grejer. Ibland är det magen, ibland är det trötthet, ibland är det närhetsbehov. Det finns många saker. För jag tänker så här att när föräldrar tror att det är magknip, då smärtar det lite mer i en själv. Mm. Och då uttrycker man själv det.
Just det.
Stackars dig, och det här var ju inte bra, och nu fick du ont i magen igen. Så kan man ju prata, det går ju jättebra. Men att varje gång göra det till barnet ger också en oklar bild till barnet. Om man kan, även fast det är ett pyttelitet barn, om man kan få till det, så prova i alla fall, för det kan ju också vara så att barnet har faktiskt ont i magen, men ändå testa att lilla hjärtat, vad är det nu som är fel? Nu ska vi försöka lösa det här tillsammans. Det är jättebra att prata sådär med barn. Det man tänker att uttala det låter ju kanske lite skumt.
Det är lite som att man pratar med sig själv också.
Exakt, för att liksom, precis. Eller när man ska, till exempel om man har väldigt ont när man ska lägga till ett barn för amning. Om man blir helt tyst då. Ja,
spänner sig i hela
kroppen. Det man ser det framför sig på något sätt. Och det har jag verkligen full förståelse för. Men att någon gång försöka och se, går det lite bättre den gången? När man faktiskt, nej men du, och kom här lilla hjärtat. Och nu blir det jättebra här. Det här fixar du och jag tillsammans. Mm. Och precis som du säger, man intalar sig lite själv att det här kommer precis att gå bra.
Fake it till you make it.
Ja, kanske det. Så att det här är ju förstås ett mycket litet barn. Så det blir väldigt svårt, den här frågan då, att öka tiden mellan amningarna. Mm. Det är inte så himla lätt på en sån här liten. Och de behöver äta ofta för att man ska producera mer mjölk och nå en högre nivå av de hormonerna som utsöndras vid amning.
Det finns en naturlig förklaring till varför de äter ofta.
Verkligen. Mm. Sen kan det vara arbetsamt.
Mm,
och man behöver en paus. Det har vi ju alla jätteförståelse för. Och finns det en partner här, så är det ju jättebra om partnern då kan bära istället och hjälpa mamman, och inte direkt säga nej, men barnet är hungrigt, varsågod, här får du barnet. Utan att faktiskt stå ut lite grann och försöka gå omkring och vagga och vischa och hålla tätt, nära, top off, vad heter det? Hud mot hud, ta av tröjan, hud mot hud. Och sen tänker jag ju också, det måste ju de här föräldrarna bestämma själva, men kan, om bebisen kan amma och man har etablerat och det fungerar bra och man inte har ont och så i brösten, kan det hjälpa med en liten napp?
Ja, men
och då tänker jag framförallt på napp. För där är man ju så trött också, så man verkligen behöver, om det går, få sova lite till.
Mm.
Så att om barnet har ätit, man känner att barnet har ätit okej, så är det helt fine att ge en liten napp så att barnet får snutta lite på den. För de har ju ett väldigt stort sugbehov, och det kanske inte den här mamman orkar tillfredsställa varenda gång.
Nej.
Så att helt naturligt, bebisar vill äta ofta. Det handlar om att få igång mjölkproduktionen, att få en högre mjölkproduktion. Men vi har full förståelse om man vill pausa, och då kan man prova ändå en napp eller ett litet finger. Som det kan ju någon annan göra då, eller någon av barnets föräldrar om barnet har två föräldrar. Så att ja, det är lite för tid att laborera på det. Det är väl kanske svaret.
Mm.
Men det går att laborera med det så småningom. Och det är aldrig fel att prova.
Just det.
Ja.
Mm. Så man kan absolut märka prova om de blir hungrigare.
Ja, absolut.
Hej Rullavagn. Stort tack för en bra podd. Jag har en son på 14 månader som dunkar huvudet rätt snabbt och hårt mot saker och oss föräldrar. Framförallt vid läggning och på morgnarna när han är i vår säng. Vi tycker att det ser lite obehagligt ut och försöker som allt annat förstå om han försöker säga oss något. Ibland dunkar han huvudet riktigt hårt, rakt i vår sänggavel, flera gånger. Och det känns inte bra att han gör illa sig själv. Är detta vanligt? På dagarna sitter han även och skakar på huvudet rätt mycket. Som om man får ett litet ryck och skakar till. Det är många som frågar, varför gör han så där? Eller han kanske har ont i öronen? Jag tänker att dessa huvudgrejer dag och nattetid kanske inte alls har något sammanhang. Men undrar om det är något man bör kolla upp. Han är för övrigt världens godaste, gladaste och mest intensiva unge. Så det har alltid lugnat oss. Vi har tänkt att det går över och bara är en grej som barn gör.
Vad bra, att de ser, vad bra att de ser det här. Han är god och glad och pigg och mår bra och att det har lugnat dem. För det tycker jag är helt rätt.
Mm.
Precis, han verkar ju må bra, den här lilla barnet. Sen självaste beteendet tycker jag att de ska jobba med. Och jag hör ju tydligt att brevskrivarna förstår att det är någonting han vill säga.
Mm.
För det är det säkert.
Mm.
Men han kan inte verbalisera det. Och framförallt vid läggning och månad, det säger mig att han vill sätta fart lite grann.
Just det.
Vad är det här för trist nu?
Ligg inte där
och sov, nu ska vi upp och leka. Och det vill man ju inte, är man inte så sugen på när man vaknar klockan 6 en lördag morgon.
Mm.
Såklart. Men kan de fånga upp så att de kan stävja? Jag hör att det är rätt snabbt, så det händer säkert. Men har det hänt, där kan man ju börja och fånga upp så att han inte gör det igen. Så första gången kanske inte alltid går, att de inte alltid hinner. Men hinner man fånga upp det så är det jättebra. Och har han dunkat huvudet en gång så ska föräldrarna hjälpa barnet att avledas från det här. Och då kan man säga till exempel nej hjärtat, så där ska vi inte göra, och så tar man barnet från sänggaven så att man kommer bort från den här sängen då till exempel, och så gör man någonting annat, men man måste också aktivt göra någonting annat, inte bara plocka bort och sätta lite längre bort, utan man måste faktiskt okej, då går vi upp då. Är det det du vill?
Ja, och så går man upp och gör frukost. Titta upp på det som man tror att man faktiskt vill.
Precis, och det har vi ju ingen aning om. Mm. Men man får bara chansar.
Mm. Ja.
Eller till exempel när de dunkar i... För det stod ju också att han dunkar i föräldrarna. Liksom. Det här är ju väldigt vanligt.
Det, alltså, vi får jättemånga frågor om just den här åldern. Ja. Där de tar ut sin ilska eller sin frustration på ett ganska fysiskt och ibland våldsamt sätt.
Och det kan också vara glädje.
Ja.
Det kan också vara uppspelthet. Så det behöver inte bara vara att man är fylld av aggressioner eller så. Utan man kan också vara väldigt glad.
Mm. De har ju liksom inget annat sätt än fysiskt.
Precis.
Liksom, att ta ut sina...
Och sen är det viktigt, till exempel det där med, jag vet inte om ni får mycket fråga om det här med att slå sina föräldrar. Att man måste guida dem.
Absolut.
Ja, och man måste guida dem till att nej, så där gör vi inte. Och liksom ta bort handen.
Mm.
Man ska inte låta barn slå en själv. Man ska visa dem att det där gör vi inte. Men man måste avleda till någonting annat i den här åldern. Det går inte att förklara varför barnet inte ska göra så här.
Nej.
Och det är inte en illvilja från barnet. Utan det här lilla barnet tror jag vill sätta fart och sätta igång och vill inte sova.
Nej.
Det är ju, för eftersom det händer också när barnet ska gå och lägga sig. Så där får man fundera också hur det ser ut runt omkring. Och söver om barnet i den här sängen där sänggaven finns, där han faktiskt är lite van vid att dunka i huvudet. Och så då får man väl kanske ha ett annat, söva på något annat sätt. En madrass på golvet. Till exempel, finns det någon annan säng i hemmet där man kan söva? Så jag tycker verkligen, led bort barnet från det här beteendet. Var inte rädda för det eftersom han är glad och nöjd och sprallig. Och försök, precis som du säger Evelina, att sätta ord på det man tänker att det är. Men är du lite hungrig kanske? Om man tänker att nu har vi ju inte ätit här på hela natten. Nu är det dags att gå upp och äta.
Precis.
Och då kan man också upprepa det där som man har sagt flera gånger.
Mm.
Är det så att du vill ha vad det nu är? Mm. Och så säger man det flera gånger. För kanske så småningom, ju äldre barnet blir, kan de visa på ett annat sätt.
Då säger han upp istället när han vill gå upp.
Jajamän, precis. Helt riktigt. Eller så här, är det så att du är hungrig och så för man handen till munnen? Eller är du törstig och så låtsas man att man har ett glas i handen och välter det mot munnen. Så att gester är jättebra för små barn som ännu inte har fått ett språk. Så jag håller med, var inte oroliga och rädda, men han ska ju självklart inte skada sig.
Nej, absolut inte.
Nej.
Om vi går in på de här, liksom att han får ett litet ryck och skakar
till
dagtid.
Också. precis. Jag tänker lite det här huvudrörelserna. Dels, och det, nu tror jag kanske många blir lite oroade, men jag, och man kanske inte pratar om tics i så här små barns ålder. Och det är inte farligt med tics, det behöver inte leda till något allvarligt. Men mer så här, ett få för sig beteende.
Ja.
Han skakar på huvudet, det känns lite skönt för honom på något sätt. Och så gör han det flera gånger. Så det känns ju mer som ett beteende där så här, det gör inte så mycket. Det, är ju mer, det känns ju mer så här, okej, han dunkar huvudet i golvet eller i en sänggavel. Mm. Där känns det mer som, här får vi nog hjälpa till lite grann.
Precis.
Men att sitta och skaka lite på huvudet, det gör ju inte så mycket, samtidigt som man då går ner i barnets nivå om han sitter på golvet och så säger man, ja hallå, vad vill du för någonting?
Mm.
Ja, och så försöker man hitta på vad det är för någonting barnet vill. Och en väldigt vanlig grej jag tänkte på när du sa det där med att rysa till,
ja,
det är att många gör så när de kissar.
Ja, just det.
Ja, så frågan är om barnet också. Precis. Det kan ni andra också tänka på med barn i även lägre åldrar och samma ålder. Att man oftast ryser till lite just när det. Man kissar.
Ja. Precis.
Så det, man skulle ju också kunna, det är ändå ett lite stort barn, om de inte redan har börjat med pottan, så skulle just man kunna det. Säga så här,
oj,
all gott. Ja, ska vi sätta dig på pottan? Mm. Då händer ju också något annat.
Ja, men precis. Ja.
Sen kanske inte det alls går för barnet reser sig upp eller vill absolut inte. Så man måste ju vara lite följsam och kolla av, fungerar de här små åtgärderna,
precis,
som jag försöker göra?
Mm. Mm. Bra. Mm. Lycka till. Hej kära ni, tack för en underbar podd, lyssnar alltid på er. Jag undrar, när är bästa tiden att skaffa barn nummer 2? Vi har en son som precis blivit 1 och jag längtar så mycket efter att bli gravid igen och att få ett syskon till honom. Är det bara mina mammahormoner som spökar eller är det dags att bli mamma igen? Är det för snabbt att skaffa nummer 2? Kommer det bli jobbigt för vår son som kommer få ett syskon när han är 1 år och 9 månader? Jag blev gravid på första försöket, så därför måste jag verkligen tänka igenom om vi klarar detta, då jag kanske blir gravid direkt igen även den här gången. Det jag är rädd för är att förstöra min och min mans relation eller relationen med vår son. Detta året har varit riktigt jobbigt med 5-10 väckningar varje natt. Jag ammar fortfarande och förlossningen var fruktansvärd med sugklocka på slutet. Ändå vill jag ha en 2 nu. Är jag knäpp? Min man vill också att vi ska bli gravida nu. Tack igen. Med vänlig hälsning. En helt jättetrött mamma som inte kan tänka på något annat än att bli gravid igen. Det var nog den längsta hälsningsfrasen vi har fått, tror jag.
Ja.
Ja. Vad säger du? Är det jobbigt med 2 barn under 2 år?
Jag tycker att det är en jättesvår fråga.
Ja, för det blir ju så väldigt otroligt personligt.
Ja, jätteindividuellt. Vad har man för barn? Vad har man för relation? Vad har man för nätverk runt omkring? Mm. Hur gammal är man? Kan ju också vara en aspekt. Att man undrar så här, hur länge kan jag få barn? Hur länge, vad är mitt äldsta datum som jag vill vara när jag får mitt sista barn? Så det finns ju jättemånga funderingar här. Ja, det jag fick upp när du läste frågan var så här, ska man inte göra en för- och emotlista här? Mm. Kan inte det vara, precis, en idé?
En gammal klassiker.
Ja, men faktiskt, och sätta sig ner tillsammans och se vad väger för och vad väger emot, just för oss och våran familj.
Precis.
Och sen så tänkte jag också när du läste att mamman beskrev här, för man, det är ju tydligt att hon vill ju verkligen där. Hon vill och är jättesugen på att bli gravid. Och det är ju härligt. Men det här med att få ett syskon till sin son, det är ju bra i längden. Men det är ju ingenting som han kommer njuta av när syskonet kommer. Sen kommer det säkert fungera bra. Men det är ju inte förrän man blir äldre som man har utbyte av sitt syskon. Och då har det ju inte betydelse direkt om det är 2 år emellan.
Nej.
Eller om det är 4 år emellan. Man kommer ju någon gång i livet.
Ja, så klickar man.
Precis, så det vet man ju inte när det blir. Och man vet ju heller inte hur de här 2 barnen kommer att samspela, nej, med varandra. Så ja, det är ju verkligen bra att de funderar över det här. Ordentligt. Och det verkar de ju göra, även om de är supersugna.
Mm.
Så finns det ju säkert jättemånga aspekter runt omkring. Och det här med förlossningen, det kan ju vara någonting som man också kanske behöver prata om.
Ja, om det har varit väldigt jobbigt.
Ja, exakt, det vet vi inte riktigt hur hon känner. Men det kan ju också vara någonting som man faktiskt behöver prata om med någon.
Jag tänkte ändå när jag läste också att det blir, jag tänkte innan vi fick vårt andra barn, att så här, även fast jag visste att det inte var så tänkte jag så här, vi kommer få ett likadant barn igen.
Ja, det har
så här, förlossningen kommer vara ungefär som samma.
Mm.
Och sen kommer den första tiden vara så här, för så var vårt första barn.
Mm.
Och det var ju en helt annan upplevelse, ett helt annat barn. Vi var i en helt annan situation.
Mm.
Det var helt annorlunda att ha ett annat barn hemma den här första tiden.
Det är också att lägga in på den här listan. Det är verkligen sant att så här har vårt barn varit. Det här barnet kanske har varit jätteenkelt.
Mm.
Och det är ju inte säkert att nummer två, eller så var det här, har det här barnet varit väldigt knepigt, och det behöver ju inte nummer två bli.
Så att, är det ju.
Mm.
Alltså för vår del, när vi funderade på det här, då tänkte vi ganska mycket på så här, hur... var kommer liksom vårt större barn vara när det mindre barnet kommer?
Mm.
Och för oss så var det ju väldigt skönt. Han var ju över 3 år när vi fick syskon.
Mm.
Att då är de ju i en fas där de, man kan säga så här, stå still, spring inte ut i gatan oftast.
Mm. Och du måste vänta.
Du kan vänta,
jag behöver
2 minuter.
Mm.
Ja, precis.
Mm.
Och det underlättade ju väldigt mycket i bara... Alltså för en själv, att det inte blev kanske lika mycket... Det blir ju kaos ändå, vissa stunder, men ändå
kan
det
bli
lite
med en
syskon
som är 7 år också.
Ja.
Men absolut, det,
precis.
Det
så
har
det kanske är någonting att väga in lite, bara tänka så här, var kommer deras större barn bara att vara? Mm. Så att man har tänkt på det, att det barnet kommer ju vara väldigt, väldigt rörligt om man får ett syskon tidigt. Och
helt
då
sant.
I den där fasen har de ju... Alltså noll självbevarelsedrift. De springer liksom bara rakt ut överallt och är lite tokiga.
Ja.
Och sådär, så att man bara
och också
tänker
livet
på det
runt
lite.
Kring.
Ja.
Kan man vara hemma 2 år tillsammans?
Ja.
Ja, då kanske det inte är samma grej. Men om man ändå tänker att man, precis som du säger, ska vara mer än är föräldraledig. Om man är ensam hemma med ett barn så är ju det en jätteviktig aspekt att väga in.
Precis.
Och så finns det här alla runt omkring grejer.
Mm.
Vi har en farmor som
hjälper till mycket.
Eller vi har ingen runt omkring oss. Det är jag och min partner.
Mm.
Och that's it. Så att, jättesvår fråga, verkligen.
Mm.
Och det beror nog helt på ens egen livssituation. Och precis som du säger, var någonstans. Och det är också svårt att veta.
Ja, men det är det ju. Men bara att man funderar på det. För jag menar, det är så här, för vissa är det ju, som jag pratar med bland vänner och så, är ju väldigt så här, nej men jag tycker inte, liksom, jag vill klara av de här bebisåren ganska snabbt. För det är sen som jag känner att då kommer de ha så kul ihop.
Mm.
Och då väger ju det in som en jätteviktig faktor.
Ja, och det är också svårt, så vet man inte hur kul kommer de ha.
Mm.
Jättekul eller nej, de
tycker
inte
ju,
alls.
Man har ju ingen aning.
Nej. Eftersom det är precis som du säger, det är 2 helt olika individer.
Det blev ett lite luddigt svar.
Det blev väldigt luddigt, och man känner ju att man ska...
Liksom igenom.
Ja, man känner att det skulle finnas en regelbok som sa hur vi skulle göra, så blev det inga
2,9
funderingar.
2,9 år, där är svaret.
Exakt. Men som sagt, prova det här med listan.
Mm.
Som en början.
Precis, utifrån era förutsättningar.
Mm. Och sen blir det ju det som blir bra.
Blir bra, ja, precis. Mm. Det var riktigt bra avslutande ord, tycker jag. Det som blir bra.
Ja, tack.
Tack Lisa för idag. Det är alltid lika kul att ha dig här.
Det är så roligt att prata med er där ute och med dig.
Ja. Tack till dig som har lyssnat. Det är ju otroligt kul verkligen med alla som lyssnar varje vecka. Och om du inte redan gör det, följ oss gärna på Instagram och hör av dig med ett meddelande. Jag vill väldigt gärna veta vad du tycker om avsnitten. Snart är vi tillbaka, lyssna gärna då. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Appohem.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.